Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och hjärtligt välkomna till podcasten I huvudet på en barnbrytare med Katarina Gospic och mig Viggo Kavling.
Ja, hejsan hejsan.
Välkommen, idag är vi tillbaka i vår vanliga telefonbooth här.
Ja.
På Epicenter. Och om det är första gången du lyssnar.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
På huvudet på en barnbrytare så kan jag berätta då att Katarina är hjärnforskare och läkare och företagare och... Ska jag säga något mer eller?
Författare.
Och hon är den, vad ska jag säga, den intelligenta här. Och min roll är då den dumma journalisten. Och enligt den här principen att ju dummare fråga man ställer, desto bättre svar får man.
Ja.
Så då kämpar vi på här.
Ja.
Och vi, ja, jag är också författare, vill jag ändå poängtera. En så kallad
romanförfattare.
Roman, jag har skrivit 2 romaner och lite annat.
Ja, men det kan du få guldstjärna för.
Absolut, tack så mycket. Ja. Vi har ju då varit här precis på lunch.
Ja.
Julfrakost skulle man säga om vi var i Danmark.
Aha.
Men vi är ju inte i Danmark utan vi är ju i Stockholm.
Just det.
Berätta lite om lunchen.
Jo, men vi var på vårt förlag då. Mm. Vi har ju skrivit en bok och den kommer ut nästa år.
Mm.
Och den kommer ut via Brombergs förlag.
Mm.
Och då har de varje år en jullunch som är fantastiskt trevlig. Och jag har faktiskt varit med sedan 2012.
Okej. På varenda jullunch alltså.
Nej, men jag missade en. Då var jag i Marocko.
Okej, för jag trodde ju att det här skulle vara som en... som ett glöggkalas.
Just det.
Så att man skulle gå dit, dricka 2 koppar glögg, få någon... kall rödbetssallad och sen så skulle man typ så skulle det vara liksom hundratals människor där.
Just det.
Och så jag tänkte inte så mycket på det faktiskt. Men jag kom dit och vad var det då?
Ja, det var ett dukat bord. Ungefär 20 personer som skulle sätta sig till bords och äta en väldigt trevlig fisk- och skaldjurslunch kan man säga. Den finaste fisken fanns på bordet.
Fanns det det? Ja, det fanns en ren bit åt jag. Var det någon fin fisk? Missade
jag det? Ja, det var ju värsta goda laxen och räkor och pilgrimsmussor. Ja,
för mig är hälleflundra den finaste fisken.
Jaha, okej. Okay.
Och sen lax. Nej, men det är havets falukorv. Nej, men, det, men jag vill säga att lunchen var jättegenerös och det var trevligt och väldigt... Det blev ju lite catfight mellan kvinnorna.
Jaha, blev det?
Märkte du inte det? Det var ju statusen hos kungen.
Ja.
Och det var ju någon som hade fått 2 medaljer.
Ja.
Och en som hade fått 1 medalj. Och så var det ju en som hade fått träffa prinsen.
Just det.
Och det var ju en person som var här i rummet. Jag försökte skryta lite att jag träffade hovmarskalken.
Just det.
Och det var ju liksom... Ja, ni som kan någonting om hovets hierarki var ju som, vad ska jag säga, jag var ju liksom, jag fick ju flämta under ytan medan den med 2 medaljer såg väldigt nöjd ut.
Ja, men hon berättade en väldigt bra historia också.
Ja, hon hade bara, det var faktiskt hon med en, det var bara hon, det var den som hade två medaljer och berättade ingen historia. Eller du kanske hörde.
Ja, den missade jag. Förlåt, jag tänkte på hon med en medalj.
Ja, nej, men det var en bra historia.
Så ja, att, vi skrattade gott.
Ja, det var väldigt, sen var det ju, det här var återigen var det ju ett sånt här sällskap med väldigt mycket starka kvinnor och ganska, vad heter det, lite halvkastrerade män.
Ja, hur kändes det?
Ja, men det var liksom, vad hette det? Ja, men det var lite spännande. Ja, men det är inte, vad ska jag säga, det är en speciell situation.
Ja.
Men
kände du dig bekväm? Eller
ja, men jag känner mig väldigt, jag har ju varit i en sån situation hela livet kan man säga. Så att jag kan känna mig hemma i det. Ja, men det kändes bra. Jag känner mig väldigt, jag tycker väldigt mycket om Lena som är vår
redaktör.
Vår redaktör. Mm. Och hon är ju
Jag
säger nu. Alltså, hon är ju en väldigt attraktiv kvinna.
Ja.
Och hon är ju det här vågar jag knappt säga. Men alltså, det är väldigt få kvinnor som är äldre än mig som jag tycker är alltså, riktigt sexiga. Men hon är, jag tänkte på det, jag tänkte, hon är så jäkla snygg. Jag gick dit och så när jag satt på mig och kände mig väldigt liksom, nöjd. Så. Ja,
Ja, men hon är extremt vacker och en fantastisk varm människa.
Ja, men hon har ett gott hjärta.
Och intelligent.
Ja, men det känns väldigt skönt att liksom, vi lägger vårt skapande arbete i pretentiöst. Men att hon tar hand om våra texter på ett bra sätt.
Ja, hon är så duktig.
Tror du att hennes hjärna är liksom kompatibel med hennes yttre? Tror du att om man har en vacker hjärna att det, eller man är vacker på utseende, att det reflect good on brain så att säga?
Ja, alltså hon är liksom, ja, men hon är lika vacker på utsidan som på insidan och väldigt intelligent.
Så det sprider sig helt enkelt.
Ja, precis. Hon har en väldigt fin aura helt enkelt.
Det är intressant för att så är det ju med henne. Men det är inte så med fotomodeller.
Nej, just det. Men hon är ett undantag helt enkelt.
Ett undantag. Du, ska vi säga något mer innan vi kör igång?
Nej, men vi kör.
Igång här med första ämnet.
Ja.
Och det var ju så att jag tänkte vi skulle knyta an. Jag fick ju då följa med igår som hålldam på när du var på, inte NK utan på Grand Hotel.
Ja.
I Stockholmssalen var det en väldigt fin norsk bank som hade bjudit in. Och och där var du föreläste.
Ja.
Och man kan väl säga att du kör dina vanliga, du har liksom lite grundrepertoar.
Ja.
Och det gick bra. En del saker här som amygdala förklarade som vi kan och striatum som vi nästan kan. Men vi kommer väl lära oss om. Men det som var intressant och som jag tänkte på, det var ju ett ämne som kom upp i publiken.
Ja, berätta.
Och det var ju det här ämnet öppna landskap. Och vi pratar inte om öppna landskap i Skåne utan öppna kontorslandskap.
Ja.
Och min första fråga till dig är, det är inte första gången det kom upp eller?
Nej, märktes det?
Ja, det märktes. Det kändes som att, det var ju roligt för att den här kvinnan som ställde frågan, hon uppfattar sig själv som lite klurig tror jag.
Mm.
Och du svarar ju på ett sätt som, försöker inte vara klurig med mig för att jag kan det här ämnet.
Mm.
Och då var ju frågan, är det bra att sitta i ett öppet kontorslandskap? Och vad svarar du då?
Kort svar, nej.
Ja.
Men sen är det alltid viktigt att förstå vad man har för vetenskaplig frågeställning.
Mm.
Och det betyder helt enkelt, vad är det man vill åstadkomma?
Mm.
Så att om man ställer frågan så här, hur presterar jag som bäst? Mm. Eller hur ser jag till att må så bra som möjligt på min arbetsplats? eller hur ser jag till att ha så bra hälsa i min arbetsmiljö?
Ja.
Det är ju tre olika frågeställningar. Men sen
det är den viktigaste frågan har du glömt på. Men fortsätt, du kanske har en till.
Ja. Ja, och sen så kan man ju ställa sin annan fråga så här. Hur kan jag liksom prata och umgås mest och bäst med mina kollegor på min arbetsplats? Mm. Och alla det här är ju olika frågor.
Jag ska bara säga, jag har ju också varit på arbetsplatser. Och jag har ju varit chef.
Mm.
Och jag tycker ju att den viktigaste frågeställningen, hur vill chefen att det ska vara på jobbet?
Oj!
Ja, alltså jag som har till uppgift att leda arbetet, jag ska berätta om, du får berätta först här med de andra fyra, så ska jag berätta om mitt femte svar sen.
Mm. Men då är det ju så här, att om man tar de tre första frågorna, så är ju svaret att nej, det är inte bra att sitta i ett öppet kontorslandskap, för att det sänker hälsa, välmående och prestation.
Mm.
Och om man tar prestation så vet man att om det är väldigt ljudligt i ett landskap så kan det sänka prestation med 66%.
Mm.
Man vet också att människor som jobbar i en sån här miljö, de söker mer läkarhjälp och mer psykologhjälp.
Mm.
De kan också vara sjukskrivna flera dagar. Och så vidare.
Mm.
Så att svaret är nej. Och den generella principen är ju större desto sämre. Men sen finns det ju det här nya då som har kommit idag. Som vi kallar för aktivitetsbaserat kontor. Men det är inte så nytt. Det har haft olika namn genom åren. Mm. Även på 90-talet och 80-talet fanns det den här typen av arbetsmodell. Men det handlar om, det är att man då ska ha olika rum för olika aktiviteter.
Mm.
Så att om man vill jobba tyst så ska det finnas möjlighet att jobba tyst. Och vill man sitta i ett projektrum så ska man kunna göra det. Vill man ha ett konferensrum så ska man göra det och så vidare. Problemet är bara idag när man bygger det här att man dimensionerar det inte på ett korrekt sätt.
Nej.
Väldigt förenklat kan det betyda att om man har 200 anställda så kan man inte bara ha ett tyst rum. För det betyder då att det är kanske Kalle som kommer in 6:30 på morgonen och så parkerar han så där. Och så blir det Kalles rum. Och så får alla andra sitta på den här jättestora öppna ytan.
Mm.
Och anledningen till varför många företag väljer den här lösningen är för att man tänker på krona per kvadratmeter.
Absolut, absolut.
Och då så får man ju ställa sig frågan, men hur mycket kostar det till exempel om man då sänker människors prestation med 66%? Och hur mycket kostar det att var sjukskriven flera dagar. Och också vet man att distraktionstiden ökar. En studie visade att den gick från 18 till 36 minuter. Och det motsvarar ungefär 3,4 arbetsveckor på ett år. Då man bara sitter och liksom flackar med blicken för att man blir avbruten. Och hur mycket kostar det? Så man kan ju ställa sig den typen av frågor också innan man bygger om. Men det här var som sagt en het potatis i salen. Och vi diskuterade det sakligt och vetenskapligt.
Ja. Mm. För jag tycker ju så här att de flesta människor verkar inte liksom, ja, men hur mycket nytta gör de på jobbet egentligen? Alltså så, va? Och jag tycker också lite på något sätt att liksom, det beror på lite vad det är för jobb. Alltså om man till exempel ska sitta och programmera, då kan man ju sätta på sig ett par hörlurar och lyssna på musik och sitta och programmera, eller som när jag sitter och skriver. Alltså jag tycker ju så här att någonting som vi oftast gör är att vi liksom lämnar över ansvaret som, det är samma sak om det uppstår en konflikt på ett öppet kontorslandskap. Har den här konflikten någonting med mig att göra? Nej, men då kan man på något sätt också sätta på sig hörlurarna och avskärma sig lite grann.
Mm.
Jag tyckte ju om när jag hade min redaktion att om jag var chef så kunde jag liksom sitta och titta ut över människorna. Då var de ju i alla fall på plats. Mm. Alltså för en uppgift för mig var ju liksom att kolla, har de kommit in i tid, har de gått hem? Alltså det här är ju grejer som jag tycker sänker, alltså om det visar sig att någon, om arbetsmoralen blir låg på ett arbete, då sprider sig liksom det här lite grann. Någon sitter inne och kurar på ett rum, men vad håller de på med där inne? Man har liksom ingen kontroll på dem.
Mm.
Och det var ju en sån grej som jag tycker i Sverige så är ju det här med att varför är vi på jobbet? Ja, men ursäkta, du är på jobbet för att du får betalt. Vi har ett lönesystem. Det är liksom det som jag tycker, det är liksom, nej, men
och då menar du att man ska prestera på jobbet?
Ja, men jag menar liksom lite grann att du har ett alltså du får betalt. Många får ganska bra betalt.
Mm.
Och då tycker jag så här, ja, men du har ett ansvar att prestera lite grann faktiskt. Mm. Alltså kämpa på lite grann.
Mm.
Och sen så tror jag ju att hela den här kulturen med att man ska trivas jättebra på jobbet och allting ska vara fantastiskt på jobbet. Vad fan, det är inte därför som arbetsgivaren betalar ut lön. Och ju högre lön man har, desto mer, alltså det är ju för att det är jobbigt. Jag var ju chef Man får ju inte hög lön för att, oh, vi tycker att du är en fantastisk person, utan mm. vi vill att du ska utföra en del arbetsuppgifter som mm. är ganska obehagliga. Mm. Och det är därför man får en hög lön, inte för att man är en fantastisk person. Hela den här HR-kulturen som har fötts i Sverige, jag är väldigt, ja men, alltså på något sätt är det, vill man ha liksom en frihet och glädje och sådana grejer som du och jag har i våra arbetsuppgifter, ja. Ja, men då, är ju, då får man ju liksom kravla fram själv. Mm. Men att tro att man ska gå till typ ASEA och sen ASEA tycker, oh vilken förträfflig person, han ska vi få sitta i något litet rum och vara kreativ. Nej, men alltså det är, jag tror bilden av arbete som att man faktiskt arbetar.
Mm.
Det tror jag är det viktigaste att komma ihåg. Sen så får man på något sätt, liksom, utifrån det, får man sen försöka skapa sina krav och önskemål och drömmar och så. Jag är lite skeptisk till. Sen så tycker jag ju att ibland är det, här på Epicenter så finns det ju små kurer som man kan sitta i.
Mm.
Och det jag tycker...
Är det bra?
Ja, men jag tycker nog att det fungerar ganska bra faktiskt.
Mm. Heter det jobb för att det är jobbigt?
Ja, alltså, du vet, jobbigt, det är en bra fråga om det är därför det heter. Jag tycker att om det är jobbigt på jobbet så... Men värre saker har väl inträffat. Alltså där tror jag...
Så du är lite inne på perspektiv också. Det här brukar ju du faktiskt, du och jag prata om ibland. För att jag kan ibland uppleva att människor blir upprörda för små saker.
Ja, men det är det
och då tänker jag alltid så här att, men herregud, du ligger ju inte och flyter med din familj på Medelhavet.
Nej.
Utan vi har det väldigt bra. Och ibland så får man rycka upp sig lite.
Ja.
Anstränga sig också för att man bidrar. Man kan inte alltid bara vara en mottagare och säga att man ska ha, utan man måste ju också ge.
Nej, men sen tror jag också att det är viktigt att de som, det har vi pratat om också, men att de som ska, jag läste nu i Malmö som har byggt ett hus som heter Niagara, där forskare ska sitta och forska.
Mm.
Och forskare verkar ju vara, de har ju inte förstått överhuvudtaget att det är en plåga att arbeta, utan de har enormt missnöjda med det här kontorslandskapet som de har byggt upp.
Mm-hmm.
Där tror jag lite grann att de har byggt det här jättefina och jättedyra huset, och sen så har man inte sagt till folk att ska du jobba här inne måste du jobba på ett annat sätt, så att de vill ju sitta i små celler och alltså de vill ju liksom...
Fast det köper jag, för att också om man tittar på forskningen så är det så att när man sitter i sitt egna lilla rum så kan man ju koncentrera sig som mest och bäst, och då kan man också ges de bästa förutsättningarna för att prestera. Och om man ser till forskning vad det innebär, speciellt ibland, så kräver det ju liksom 100% i koncentration, och då kan man inte prestera lika bra om man sitter liksom öppet och har en risk för att bli störd av andra.
Ja.
Och jag kan personligen också, bara en liten egen inflikning, säga att jag kan ibland sakna den här tiden då man nördade ner sig. Mm. Alltså då man satt i sin grotta och bara fick läsa på. Ibland sitta då, som för mig, med mina hjärnanalyser, bara sitta och klicka igenom, göra sin statistik, leka med bilderna och resultaten och vrida upp och ner på saker och sådär. Det är väldigt mysigt ibland att få vara helt isolerad. Mm.
Jag tror ju också lite grann kanske om man har varit en forskare och suttit i någon garderob och så har man sett det här jättefina huset byggas i Malmö och sen tänker man att nu ska det bli paradiset, och så kommer man in och så visar det sig att det är helvetet där inne.
Mm.
Det tror jag också är...
Precis, det handlar om förväntningar.
Ja, det handlar om förväntningar.
Så man får en negativ signal i striatum.
Ja, precis.
Ja. Och det gör ont.
Det gör ont. Men det där är också, där tror jag lite grann alltid när de ska bygga de här nya, jag vet att Swedbank byggde det här nya fantastiska huset där allting skulle vara aktivitetsbaserat och man skulle stå upp och jobba och allting skulle vara så jäkla bra.
Mm.
Och sen vet man ju då att så alla tvingades ut där till någon förort långt åt Hällsgata. Mm. Och sen vet man då att Swedbanks ledning byggde ett hemligt nytt huvudkontor inne på Regeringsgatan.
Just det.
Det måste ju, det är nästan värre att de har byggt det där egna kontoret för sig själva där de kan gömma sig än att de andra tvingas sitta i det öppna landskapet.
Mm. Det här skapar ju orättvisa. Och vilken struktur tycker det är?
Det är till amygdala. Hjärnans primitiva känslostruktur.
Woo!
Och där vi har samma känsla då som krokodiler och apor och reptiler och massa andra grejer. Så att det är ju en känsla av orättvisa. Bara vetskapen att de sitter där inne och myser på Regeringsgatan.
Ja, och dricker
att,
champagne.
Champagne dricker de och de har det så jäkla, jäkla bra. Mm. Och där ute på i förorten där alla de Swedbank-slavarna får sitta. Får de sitta med en släten kopp kaffe och dålig gammal mjölk. Fy katsingen. Och med det, kära vänner, ska vi gå vidare
till nästa ämne.
Det var ju väldigt... jag är ju i den här startup-karusellen.
Ja.
Och i startup-karusellen så är det som... man går runt och letar efter hissen.
Mm.
Och i den där hissen så ska det hända någonting magiskt.
Mm.
Och för några veckor sedan så gick jag runt där och letade efter hissen. Och så knackar man på och helt plötsligt bara... Så öppnades hissen. Och jag tänkte, nej men fan, kan det här vara hissen? Och så gick jag, sa jag till min kompis och min kompanjon, häng med nu här för nu, jag har hittat hissen. Och han bara, fan, har du hittat hissen? Ja, och sen så liksom så fick vi komma in i hissen och sen så liksom åkte vi upp en våning. Och så sa de, och så fick vi ut där, fick vi berätta lite om vår idé och vad fantastiskt det var. Och de var, ah, fan, du vet. Jag såg på den här första snubben vi träffade att det började lysa ögonen på honom.
Mm.
Jag tänkte liksom, shit på en fritt. Först hittade vi hissen och sen på andra sidan en kille som gillar oss.
Mm.
Ja, så fick man då gå in i hissen igen och så åka ner och så gick man ut. Och sen så ska de tänka lite och så är man så här, ah, okej, okay, ja men vad spännande, bababa. Och så efter ett tag då så kommer det ett meddelande. Ja, men ni är välkomna in i hissen igen.
Mm-hmm.
Och då fick vi åka upp en våning till.
Oj.
Och där, det liksom, då fick vi, och då fick vi berätta lite mer. Ja, men du vet, allting, man bara liksom...
Mm.
Och då berättar de så här att, ja men då var det verkligen, så hissen fungerar på det här sättet. Och det är de här fem knapparna till vi ska trycka på. Vi liksom, här har vi 5-miljoners-knappen och 10-miljoners-knappen. Man får, du vet, alla de här underbara knapparna. Som man, det är liksom, det är de, du vet när man kommer in i hissen så ser det först tre knappar. Och sen ser det nycklar.
Just det.
Ja, men de börjar visa upp nycklarna och man bara känner så här, fan det här jäkla hoppet. Ja, men och sen så var det liksom ut igen och sen så ner till botten och sen så... Ja, men vi skickar ett brev där vi berättar lite grann om lösenorden.
Mm.
Ja, så, och så gick jag där och väntade. En hel vecka gick jag och väntade på det här hela brevet.
Mm.
Och sen så kände jag så här att, ja men snart, liksom så bara... Och så frågade jag efter en vecka, men var är brevet någonstans? Ni har glömt skicka. Nej, vi har inte glömt skicka. Vi har varit ute och rest och det har varit så mycket grejer hit och dit.
Mm.
Ja, till slut då så kom... brevet med frågorna och så satt vi där och svarade på frågorna och bababam och sen så när vi svarade på alla frågorna så gick vi till hissen och så stoppade vi in brevet så och nu kommer brevet och så precis innan din föreläsning
så igår.
Fick igår klockan, jag vet inte vad klockan var, så gjorde jag det här dumma, du vet, det som man aldrig ska göra. Och vad är det?
Kolla mobilen.
Precis, kolla den jävla mobilen. Och då var det så här, tack, men nej tack.
Nej.
Och då är ju frågan så här, hur länge ska det göra ont, tycker du?
Mm.
För jag kände ju så här, ja men du vet, jag var, de här fina människorna på det fina hotellet, allting var så fint där inne och du föreläste och han, den var någon annan kille som pratade, han var också så jäkla favorit. Jag fick bara lust att vara...
Ja. Man får vara arg. Jag tycker att du kan vara arg och ledsen en vecka.
Mm.
Men sen måste man resa sig upp igen. Och i Batman så säger de alltid så här: you fall so you can rise again.
Mm.
Jag tänker ofta på det.
Du tänker ofta på det.
Ja. Och jag tror att det är den typen av styrka man måste ha som entreprenör. Att man ramlar och ramlar och ramlar. Och så måste man bara hoppa upp igen. Det är som en tuff fotbollsmatch. Där folk fäller en. Man får skrubbsår. Man kanske vill stuka foten lite. Det är någon som stämplar en med dobbarna. Liksom det händer mycket. Någon som skallar en i en nick kanske. Armbåge i sidan. Det finns mycket som kan hända.
Ja. Jag känner ju, efteråt kan jag känna lite så här att. de vill ju alla att vi skulle åka komma in i hissen.
Nej, men
de
liksom lurar oss lite grann. Men man måste alltid resa sig upp och bara kämpa mot mål. Alltså min bror sa alltid till mig när jag var liten. Har man 90 minuter så måste man spela alla 90 minuterna. Mm. Och man får liksom aldrig ge upp.
Nej,
utan det är bara kämpa.
Mm.
Och det här kanske inte var rätt hiss för er. Utan det finns en annan hiss.
Och nej, det var inte rätt hiss.
Isabelle säger alltid sådär att när en sak inte händer så finns något annat som väntar runt hörnet.
Okej.
Och då blir det väldigt spännande att gå runt många hörn och kika.
Ja, absolut.
Och försöka hitta en ny hiss. Mm. Så att det är klart att man blir ledsen. Mm. Och det här handlar återigen om förväntningar.
Mm.
Du har en negativ belöningssignal nu i striatum. Det gör ont, det bränner till. Det blev inte det här, den här fantastiska lyckoduschen.
Mm.
Med massor med dopamin sådär. Men den kommer.
Mm.
Man nej, får men det aldrig är ge upp liksom.
Nej, jag vet. Det är nästan en... men det känns som att man... alltså att hålla på med det vi gör, eller som jag, vi försöker åstadkomma, är ju verkligen att vi vill ju spela högsta divisionen. Och så när man känner så här att här, vi fick inte spela. Det är nästan så att man kan känna sig liksom lite förlamad i kroppen. Alltså det är på något sätt som att man blir liksom tung.
Fast det där tycker jag är en erfarenhetsgrej. För att om jag tänker på mitt eget liv så tänker jag att jag har ramlat så många gånger. Alltså jag har misslyckats och inte blivit som jag tänkt mig. Men det blir alltid bättre än så ändå i slutändan. Utan jag tror bara så här, aha, nej, men det här funkar inte. Då hoppar vi upp igen, kör.
Mm.
Och det är liksom, det är bara så man kan göra. Man kan inte stanna kvar i det som inte funkade. Utan upp och hoppa.
Mm. Ja, men jag känner väl att... men faktiskt, jag gjorde igår så gick jag och la mig ganska tidigt. Jag brukar ju lägga mig då med barnen. Så att jag tittade på en jättebra dokumentär som heter Bittra druvor. Den var väldigt bra faktiskt. Jag kan rekommendera den. Den tar snart ut på SVT Play. Det handlar om en kille som förfalskar vin.
Oj!
Mm. Ja, men det intresserar mig väldigt mycket. Ja, det var väldigt intressant. Men så gick jag i alla fall om mig klockan 10. Och sen så vaknade jag då typ 27.
Mm.
Och då kände jag så här, nu jävlar ska jag ta de jävlarna.
Ja, men det är bra. Alltså, och det där tycker jag är så himla viktigt. För att om jag tar min tid i akademin så händer det ibland vissa saker. Och jag kände så här, de får aldrig ta min passion. Alltså de får aldrig släcka min eld liksom. Mm. Och sen det jag gjorde, det som var mitt trick, det var att jag alltid gick och tränade. Och jag sprang aldrig liksom så bra som när någon hade varit elak. Jag sprang alltså riktigt bra, snabbt och långt. Och sen körde jag riktigt tungt. Och då tänkte jag alltid så här, gud vad bra. Nu har de gett mig ett jättebra träningspass.
Ja, men det var ju fint.
Ja.
Du, på söndag så är det ju Santa Run. Ska du springa det eller?
Nej, det ska jag inte.
Känner du till Santa Run?
Nej, det gör jag inte heller.
Det är 3000 personer som ska klä ut sig till tomta och springa i Kungsträdgården.
Gud vad mysigt. Jag så kanske tar lite roliga kort då, kanske.
Ja, du kan komma ner. Vi ska springa klockan 11.
Jaha, vad spännande.
Jag och barnen och ett svenskt tjänst glöggmärke som heter...
Sluta nu, Viggo.
Okej, det blir ingen sponsring här då. Men du, då har vi ju avrundningen kvar. Eller känner du mer här? Något mer vi ska kräma loss om, vad ska jag kalla det för? Hissar som inte går dit man vill.
Ja, nej, men jag tycker, jag vill avsluta det här ämnet med att säga att man måste lära sig att omvandla negativ energi till positiv energi.
Mm.
För att energi kan ju liksom aldrig upphöra, utan det måste bara omvandlas.
Mm.
Och då kan man ju välja mellan att göra någonting bra eller göra någonting mindre bra. Och då ska man ju alltid välja det bästa alternativet.
Mm.
Och det är det här också som handlar, alltså som emotionell reglering handlar om. Och också, vad ska man säga, kognitiv styrka.
Mm.
Att klara av de här tankeövningarna. För att hela tiden få sig själv att må så bra som möjligt.
Mm.
Och kunna prestera.
Mm.
Ja, så det kommer gå bra, Vig. Ja!
Okej. Som heter Jan.
Mm.
Och han undrar, vi som lever här vid polcirkelns rand och det är så mörkt nu på vintern. Varför påverkas vi så mycket av det?
Ja, och det handlar om att det finns en kärna i hjärnan som heter suprachiasmatiska kärnan.
Mm-hmm.
Ja, kan du säga det?
vad heter det? Supra...
Suprachiasmatiska kärna.
Nej, jag vågar inte säga det.
Ja, men försök nu. Kom igen.
Supramakatiska hjärnan.
Det är bra. Nästan. Men den i alla fall, den styr vår...
Det är
vår,
kärna.
Ja, alltså ett område. Nej, men det är ett område i hjärnan helt enkelt. En nervcellsklump. Och den styr...
Var sitter den då?
Man kan säga liksom bakom ögonen typ.
Okej, okay, det är ganska fram...
Ja, framåt liksom. Mm.
Man fattar var den sitter. Ja.
I alla fall, den styr vår dygnsrytm.
Okay.
Och den styr också produktionen av sömnhormonet melatonin.
Mm.
Så att när ljus träffar näthinnan så minskar produktionen av melatonin. Men när det är mörkt ute så får vi ju inte det här ljuset. Okay. Och det betyder att produktionen av sömnhormonet melatonin ökar. Och därför
melatonin.
Melatonin.
Är det, finns det sömntabletter också?
Ja, i USA kan man köpa det.
Jaha, inte här.
Nej, jag tror att det är på recept.
Mm-hmm.
Men i alla fall. Och sen så styr det också vår liksom, omsättning och produktion och så av olika lyckohormoner. Eller lyckosubstanser ska man säga. Dopamin och serotonin. Och det påverkar helt enkelt vårt humör och hur trötta kontra pigga vi är. Men det finns ett botemedel för det här.
Mm-hmm. Botemedel har vi.
Och det stavas helt enkelt ljus. Och om man går ut på morgonen så ska man försöka få så mycket dagsljus som möjligt. Sen är det faktiskt lite roligt.
Jag som går runt och tittar på solen, jag gör rätt då? Alltså.
Ja, fast du behöver inte titta på solen utan du kan bara vara
jag
ute.
Jag brukar ha ansiktet mot så jag tänker så här.
Ja, ja. Men stirra inte in i solen.
Nej, den är så långt bort man ser den ju.
Men annars så kan man faktiskt besöka. Jag och Isabelle, vi gjorde en installation i Bromma
Blocks. Jag såg det. Finns den kvar eller?
Ja, precis. Ja, men den är faktiskt jättefin. Och det handlar om att vi tillhandahåller ljusterapi.
Mm.
Och det funkar också. Så sitter man där 20-30 minuter så får man ljus från speciallampor.
Okay.
Som gör helt enkelt att man kan bli piggare och på bättre humör. Och i arbetsmiljö så har det faktiskt visat sig öka produktionen också.
Okej, okay, okej. Okay,
produktiviteten.
Okay. Så att det är ett öppet landskap med mycket lampor så borde folk hålla käften och jobba helt enkelt.
Vi säger så.
Vi säger så. Och vi säger väl också så att den här veckan är slut och snart kommer det en ny vecka och då gör vi ett nytt avsnitt och det ligger ute på lördag förmiddag eller kanske på fredag kväll.
Ja.
Ha det bra.
Ja. Puss och kram.
Puss och kram.
Hej.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.